Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, McLobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja.
Jag trodde att det var en av bästa hästarna jag... Jag hade tränat för att tolka det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile, alla meta!
Tisdag igen. Vi hälsar välkomna till Totosports podcast. Efter en mycket, mycket händelserik helg får vi säga. Det small på alla fronter.
Ja, det kan man säga.
Ja, eller på lite här och där. Ska vi börja där direkt kanske? Paralympiatravet.
Ett fantastiskt lopp på förhand var det ju. Mm. Ett fantastiskt lopp blev det. Och Erik Raffin som är en av de vassaste i sulken. Ibland har han ifrågasatt när han kommer till Sverige kanske att han inte duger utanför franska banor. Men han körde ett perfekt lopp och elegant. Han körde nog ett av sina bästa lopp sa någon och det kanske stämmer. Och det var så elegant alltihopa och hon delade Pomereux, avgjorde mycket enkelt och han satt som en tändsoldat i sulken den gode Raffin.
Det är nästan en klyscha var det. Satt som en tändsoldat, ja.
Ja, staty tror jag Johan Untersteiner benämnde det. Ah, okay. Han satt bredvid en staty.
Mm. Vi återkommer till det kanske, statyaktiga och vad det trots detta innebar. Men loppet som sagt...
Det var ju en sluggerfest. Alltså det var ju, det delas ut slag hela vägen. Framförallt i första ronden, runt första kurvan. Ja, det var härligt alltså.
Fast jag mådde ändå lite dåligt. Jag brukar göra det när det blir så där. För när du säger sluggerfest så kanske Björn Goop slog knockout för evigt.
Men han var ju ute efter ledningen och det blev inte riktigt som han tänkt sig. Det som förvånade mig och många med mig det var ju att Hoso var lika snabb ut och kunde svara. Sen var det också kanske fel taktik då. Sen var ju den här Chelati Cat, franska hästen, också vrålsnabb från start.
Jag sitter och tänker på det. Jag har tänkt på det jättemånga gånger sedan det sändes eller sedan man såg det. Men nu när jag hör er prata så... Och alltså Ecuridé där. Och att man blir så förvånad att Ecuridé inte tar sig förbi hos Ho. Det är ju... Någonstans börjar man ju också då känna att nu gick det ju idiotfort. Va? Det gjorde det ju. Men ändå tänker man att Ecuridé är ju liksom... Han är ju så snabb så det finns ju inte jämfört med Hoso, men det var han ju inte just i lördag. Så redan där kan man ju ändå undra om det var något som inte var som det skulle med Ecuridé redan där. Men alldeles oavsett, jag vet inte, det gick ju så fort. Men att Hoso var den som skulle svara, det trodde väl absolut ingen. Det kanske bara var Örjan som gjorde det. Eller så blev han också tagen på sängen och blev tvungen att fortsätta köra.
Jag måste drista mig till att säga att jag tycker det var en förfärlig kuskinsats av Björn Goop. Det är alltså andra starten för året för fortfarande ganska orutinerad häst ändå och efter det där frågetecknet på Vincennes i fjol kanske. I svängen där i fjärde spår och tredje spår en längre bit är det alltså, det är ju 0-4 fart liksom. Och han bara stampar på gaspedalen och släpper den inte liksom. Jag vet inte.
Man kan känna att det skulle fattas ett tidigt beslut, ett snabbare beslut. Jag fattar att det går fort, det är mycket man ska tänka, men Björn har ju kört så mycket lopp så att han bör ju ganska snabbt inse att det går tokfort. Jag har den absolut sämsta positionen av alla. Jag kanske får ge upp här. och hoppas på det bästa i resten av loppet. Men han kör ju verkligen för att komma till ledningen, och för att han skulle ha kommit dit så fattar ju alla hur fort han hade varit tvungen att köra, och då finns det inte ens Ecurie klarar ju det. Med all respekt för Gelati Katt som ändå tog sig i mål. Men...
Alltså, alternativet var ju det läget att backa sig sist då.
Ja, det fanns ju lucka också efter ett tag att krypa ner. Dessutom när loppet då i princip är kört så kanske man kliver ner på innerspår och tar fjärde inner.
Var han inte nere på fjärde inner en stund och gick ut igen?
Nej, det kanske han var, men han tog ju ändå beslutet att ta dödens.
Ja, alltså loppet var ju förlorat.
Ja, och då kanske man ska vara lite snäll mot hästen i... Jag är orolig för Ecurie, så kan man säga.
Ja, det var ju ett... Alltså, nu står vi 3 veckor kvar till Elitloppet. Och den som har varit favorit och fortfarande kanske är det, i alla fall på spel och spelsajterna, spelbolagen, de måste... Alltså nu favoriten i Elitloppet, eller en av favoriterna, fick alltså startförbud för en dålig prestation 3 veckor innan Elitloppet.
Ja, vi sa det här innan du sa det, att det måste vara helt unikt i Elitloppets historia.
Ja, ja.
Vi hade ju Mac Lobel som vägrade ta sig ut på banan, men jag vet inte om det kan...
Han hade ingen startförbud då, nej, det var ju ett träningspass då innan.
Ja.
Men det är klart att det här är en unik händelse, att den som var ganska stor favorit i segern i Elitloppet får startförbud. Och nu har vi inte fått några officiella rapporter från Stall Hamre, men Björn antydde ju att det var halsproblem som jäckade honom, och då ska detta i så fall åtgärdas, och lite vila gissar jag, om man medicineras och sen gå ut i Elitloppet. Vem tror på det?
En tung helg för general Malmrot, får vi säga.
Ja, i synnerhet nu om delade på Merö säger nej, eller kretsen verkar som inte vill åka till Sverige längre. Och vi såg ju då Jean-Michel Passis häst rackla ihop i Frankrike. Och på Hos Ho, tveksam insats. Million Dollar Rhyme i Finland stannar i ledning, låg på hårt. Alltså de faller ju ifrån på ett eller annat sätt.
Ja, det kunde ha varit mer gynnsamt.
Eitos Kronos 3, lite blek om nosen från andra par utvändigt. Alltså den som är mest given just nu av de hästar vi har på den där bruttolistan, om man får kalla det så, det är Very Kronos. Men det ska de ju hålla på att dra på för att travronden ska försöka göra någon dramatik. Alltså efter loppet i lördags så borde Very Kronos vara fullständigt självskriven att bli inbjuden.
Det är besynnerligt ibland.
Ja, det kan man lugnt säga. Jag vet att imorgon säger jag, det är ju faktiskt tisdag när det går att lyssna på oss. Och då betyder det idag då, så ska ju alltså Malmrot droppa några nya namn. Och då får vi se om travronen hinner komma ut med sitt senaste avsnitt innan det då.
Så att man... Något nytt namn.
Ja,
det är... kan det vara att välja. Money Viking kan ju vara ett om det nu är flera, men Money Viking borde vara given, det har jag sagt tidigare, säger jag igen.
Björn Goop kanske är lite mer intresserad nu.
Det är ju, det borde han ju vara i alla fall, va? Det är inget tvekan om det, va? Så det är klart att två fullständigt givna för mig är Very Kronos och Money Viking.
Ja, så får man se Rochelati Katt där, och om, för det verkar ju som de också började kunna tänkas kanske öppna en dörr till att istället för Harper Hanovers vara med i Elitloppet. Det vore ju jättekul. Han ska ju inte vara med i Harpers, han ska ju vara med i Elitloppet, det han visade i lördags.
Mm, ja, verkligen, verkligen. Kul också, men jag noterade eller blev påmind om att, och det här kanske vi tar upp varje år, men det är ju ändå fascinerande att Ecurie står som ett svenskt ekipage medan Aetus Kronos står som ett amerikanskt i Elitloppet. Det är ju lite roligt, men det är väl så det har bestämts, så då får vi köpa det.
Det bestämts sen urminnes tider, men det borde väl kunna gå att ändra på någon gång. Malmrot har ju ändrat väsentliga saker i Elitloppet, bland annat att man bara får köra en häst och så vidare.
Danskfödd norsk tränare blir lika med svensk.
Ja, och det här Eitos Kronos, det är ju ett aktiebolag registrerat i Sverige som äger. Möjligtvis finns det då en amerikansk ägare av detta eller i detta aktiebolag. Men, sen är ju en italienare, varför är han amerikansk för italiensk? Ah, men går det att krångla till det ska man naturligtvis göra det.
Vad tycker vi om de övriga då storloppen som avgjordes? Drottningens och respektive kungakanon?
Nu reser sig Magnus upp ur sin stol just där, för att drottningens var ju klart redan när vi pratade förra tisdagen då, eller ja, vi spelade in på måndag, men vem som skulle vinna drottningen, och det hade du, det måste jag buga mig.
Ja, det fick de rakt i, vad brukar man säga,
rakt i halsen, men det låter så otrevligt tycker jag. Ja. Rätt in i örat.
Rätt in i örat blir det bra, ja det blir bra.
Nej, men det var ju kul, jag gillar ju den här hästen, så att jag ska inte tjata mer om det, utan det var raffinerat att få se som loppet blev kört. Jag var inte riktigt inne på att det skulle bli som det blev. Det blev ju väldigt enkelt, även om det var lite strid på slutet, men jag trodde ju inte att hon skulle vinna från spets, det måste jag ju säga. Och sen tycker jag det är ju, alltså Hanni Meras också där, Henrik, det var ju en jättefin prestation också.
Om man hade lyssnat på er två där, så var det ju ganska enkelt att vinna pengar i det loppet med en tvilling.
Alltså vi diskuterade lite senare på veckan där att vi munhöggs lite om vem som skulle vinna, men som sagt, tvillingen 1-2 var ju...
Och sen, vad gav den?
Och sen, ja, 6,50 tror jag. Jag har inte spelet tvilling i mig.
Nej.
Det blir bara inte av.
Det är det bästa spelet tror jag för dig.
Ja, kanske.
Ja, men, alltså Magnus hade ju, han hade ju inte spelat tvilling, han hade spelat komb som det numera finns.
Ja, precis. Det är det, när man är lite säker på sin sak.
Och då hade du väl fått 9-10 gånger i sig.
Ja, det är möjligt där. Men det vi kan göra så att jag kan ju plocka ut vinnaren och sen tar du tvåan alltid, Henrik, bara. Så är vi ju hemma.
Ja, och då spelar Magnus spelar komb och Henrik spelar tvilling.
Nej, men det var ett häftigt
lopp. Han är för dålig.
Kul att se den där hästen.
Var det verkligen? Var det inte två rätt tradiga storlopp?
Jag tycker ju inte... Alltså, det är så svårt att säga att de är tradiga också, för att... Alltså det är ju, det var ju ändå de bästa hästarna som var. Det var ju inte så att, om vi tittar på kungapokalen där, de som var längst fram var ju bäst. De andra hann ju inte ens med.
Jo, men det är en sak, det är inte det Henrik menar, för att det skilde ju så mycket mellan hästarna. Det var ihåligt som Berg sa.
Jo, men det var ju det, och på det sättet kan man ju tycka att det var tråkigt, men, och det var det väl då, men det var ju inte full fart som det var i Paralympia Trav direkt, men hästarna vi fick se var ju kul. Ja.
Det gladde mig dock att Leif Vitas Jacob Keeper blev trea.
Ja, det var häftigt. Jag hörde Jansson hördes i tv där, han åkte förbi mikrofonen bara. Jag tror ju var trea, sa han. Och det var ju härligt.
Och sen den där Önas prins heter han. Det är en vacker och elegant häst. Och när man trodde han skulle förlora så hade han faktiskt modet att svara.
Ja, det var verkligen bra gjort, och han såg också väldigt fin ut tycker jag. Det får man verkligen säga. Nej, jag var ju också här inne på Bergs häst Rome Pays Off, och jag trodde det var så slut där 150 kvar, men som du säger Lennart, han hade lite kvar där, så jag önskar prins att sträcka på sig också. Det med tanke på hur fort Bergs häst kom där. Det var en häftig duell, även om loppet fram till dess inte var så speciellt spännande då, men där hände det grejer.
Men här har vi då baksidan, kanske det som många då brukar hylla. Gillar många spelare i Åby, men här kommer liksom nackdelen. Ingen Björn Goop hade ju aldrig släppt ledningen på någon annan bana.
Nej, men, så är det.
Så det blir ju något. Ja, det kan bli väldigt konstigt också.
Ja, om vi nu ändå är på Åby så måste jag säga att den här Thomas Urbergs häst imponerade storligen.
Flirting Diamond, ja, banrekord för 4-åringar.
Och han var med och öppna och kom, såg slagen ut, tyckte jag, i sista kurvan, kom tillbaka. Va? Men en annan händelse på Åby där som vi inte får förbigå, det är ju våran elituppsvinnare.
Ja, vad händer?
Vad händer?
Ja. Ja, vad händer? Vi vill se en uppåtinsats på lördag, så kan man uttrycka det.
Ja. Hail Mary pratar vi om alltså. Den där Rotate är ju fantastisk.
Ja, det är otroligt. Vilken affär.
Ja.
Och sen, ja, jag tänkte så där i skymundan, jag vet inte, det totalt hjärnsläpp från min sida. Jag hade ju helt missat att Månlycke AM skulle starta. Jag tänkte inte kallblodslopp på Åby. Det är ju ingenting man tänker att det körs.
Jag kan tala om för dig, Magnus, att han vann.
Ja, jag såg det ju, men det var ju, jag lika gärna kunnat missat det. Det var ju det var liksom lite undanstoppat ändå.
Men det är så här det har blivit, så här har blivit med V75-dagarna nu för tiden. Förr var, hörde ju allting ihop. Nu är det ju, jag vet, Adrian Kolgjin i en V75-dag sa i en intervju att pappan fick köra lunchhästarna, alltså V4-loppen. Och sen när det riktiga travet började, då klev jag in liksom. Det är så det har blivit lite grann nu, de här fyra första loppen.
Och då hamnar man där som på Åby då med Hail Mary och Månlycke utanför riktiga travet.
De loppen har aldrig varit mer utanför än vad de är nu mera.
Nej, så är det ju. Sen ändå, det hade ju spelmässigt varit, nu vann ju Rotate i och för sig då, men annars så spelmässigt iskallt att stoppa in Månlycke AM också. Det får man säga, men det blir ändå tråkigt att den passerar som ett sånt där lopp bara innan.
Hörrni ni, vi ska säga det att vi den här veckan är sponsrade av vinfolket.se. Det är vi glada för. Och ja, vi kommer... Mycket. Ja, väldigt kul det här. Kommer rekommendera ett vin varje vecka. Som vi pratar om lite grann. Och som vi, man kan klicka in sen på sajten. Där finns en annons på trottosport.nu alltså. Där man klickar vidare till vilket vin det handlar om. Det är... Jag är ju mycket för italienska.
Jaså?
Ja, det har ju varit så genom åren. Men smakade det här Coturon-vinet för några månader sedan. Och blev helt golvad faktiskt.
Oj, ja. Drack du för mycket?
Golvad av...
Smaken.
Smaken och mustigheten i detta vin. Vingården heter Lucien Tramier och ligger då alltså i Råndalen i de sydvästra delarna av Frankrike. Grundades 1912 och det här vinet då som ni hittar då på trottosport.nu på en annons där passar väldigt bra till kött, lamm framförallt, någon gryta, det är kanske mer på hösten i och för sig, och varför inte till en risotto kanske. Väldigt, väldigt trevligt vin.
Du låter som Carl Jan.
Jag tar över där i P4 extra när han slutar.
Carl Jan Ingvarsson.
Ja, men klicka in på trottosport.nu så hittar ni veckans poddvin där.
Har du något pris på det där fina vinet?
Ja, 149 kronor. Väldigt prisvärt faktiskt. Så pass bra är det. Ska vi ta oss tillbaka till OB bara lite grann då och prata om det här uppmärksammade med, det kanske var det som blev nästan den största snackisen, åtminstone
dagen efter. Ja, men det är det som efter. Är så förbaskat orättvist, ett sån fantastiskt lopp med en sån fantastisk vinnare och en sån fantastisk kuskinsats. Och så hamnar vi i en situation där ägaren som var överlycklig, och Raffin som var överlycklig och tränaren som var överlycklig. Och så bara några timmar senare så meddelade ägaren, vi kommer aldrig att återvända till Sverige.
Frågan är då, det, som du säger, hur hamnade vi där? Hur kunde vi hamna här?
Ja, hur kunde vi hamna där? Alltså, Dick Sjöberg, riksdomaren heter kanske... Han säger ju i travron att han köper deras reaktioner. Men vi dömer efter reglementet. Om vi inte dömer efter reglementet gör vi ju fel. Och tydligen så är det så att den här handen, Guds hand, Maradonas hand, ovanför axlarna fällde avgörandet. Alltså, och då dömer man kanske efter reglementet. Sen har jag också läst att STs ordförande har varit på en sån här måldomarkonferens och verkligen präntat in att ni måste döma stenhårt mot allt vad drivningar heter.
Men då, ja, då är ju enda slutsatsen är då, om man kan dra det, det är att drivningarna ska upphöra helt. För det, ja, något annat steg, nästa steg finns ju inte.
Ja, det var ju ingen drivning på, den hade ju upphört.
Han ja, jag menar, ja.
Nej. Han bara viftar med en hand. Och han är ju liten dessutom, Erik Raffén. Vad fan, armen kom upp där. Jag vill ställa frågan. Alltså nu har det blivit en enorm debatt om detta. Och alla är så gott som överens. Och till och med gamle måldomaren på Åby, Björn Persson, tycker egentligen att det här domslutet var fel, men vi måste. Men jag ställer då frågan. Om de inte hade dömt Raffén till 15 000 i böter och 3 dagars avstängning. Om man helt hade bortsett från detta, vem i hela denna värld hade protesterat?
Nej, det är ju precis så det är. Det är ju... Det är ju en sån märklig grej då, om det är med den handen, armen över axeln. Hur man kan börja, alltså att man börjar i kuskens ända. Man måste väl titta på vad som händer, hör jag på säga, på hästens ända. Alltså, vad är det som görs på hästen? Om kusken har en arm högre upp än axeln, jag kan inte riktigt förstå. Då har man ju gjort det väldigt enkelt för sig att, ja, det har man ju inte heller, därför att alla vet ju hur svårt det är när hockeydomare ska bedöma om det var hög klubba eller inte. Den ska ha varit över ribban och de har 100 kameravinklar och vet ändå inte ibland. Här sitter de snett bakom, snett framifrån och ska bedöma en sån sak. Och sen som sagt på en sån här otroligt stillsam snudd på icke-drivning så hänger man upp 15 000 i böter och gör så att en sån här fin häst kanske alltså inte kommer till Sverige.
I det där avseböter eller drivningsavseende så tycker jag faktiskt att det var ett av de vackraste storlopp jag någonsin har sett.
Ja, det är nog för att det är så tråkigt just det här att, alltså, att behöva sitta och säga, jag som har tjatat i alla år om att det är viktigt att travsporten fattar att man måste ta itu med drivningarna därför att opinionen kommer inte acceptera att det såg ut som det gjorde. Men nu ser det ju inte ut. Ja, visst, det finns undantag fortfarande tyvärr, men alltså det, att det har slagit över så här som det gör nu, det är ju så svårt att förstå. Jag kan liksom inte förstå hur man kan ha hamnat här. Det är för mig helt ofattbart att det kommer från som en blixt från klar himmel när vi alla sitter och är helt saliga över det vi har fått se. Och det verkar som de är beredda att tacka ja till att komma till Elitloppet när de har sagt nej förut och allt detta. Och så kommer detta efteråt. Det går ju inte att förstå. Och ingen förstår det ju. Sen kan man hålla på och säga, ja visst, armen var över. Ja, rent formellt enligt lag eller regelparagrafen så kanske det var rätt. Men det är ju ändå helt uppåt väggarna fel.
Räknas det även om man gör segerskäst, för då är ju armen över axeln, det kan man ju säga.
Ja, det måste du ju göra då, för att annars så... Men nej, det är så bizarrt. Så att det är ju, som sagt, alltså, delade på Merö, hon märkte ju knappt av sin kusk. Annat än att hon skulle fick veta att hon skulle springa åt höger och vänster.
Nej, och någon av domarna sa att det fanns inga märken efteråt. Och det tror fan det, eftersom han aldrig slog på henne.
Nej, det är om det kom någon regndroppe på henne då möjligen. Nej, det är tråkigt. Det var jättetråkigt, och man kunde ju höra Anders Malmrots mycket återhållsamma men ändå bestämda besvikelse där när han igår i tv satt och pratade om det här. Hur domarna hade agerat och vilken situation man har satt det här hela elitloppsäventyret i då.
Alltså nu har 15 000 för Erik Raffén eller för ägaren eller för tränaren har ju egentligen ingen betydelse. Det är symboliskt det här. Alltså. Hur ska jag kunna åka till Sverige och vinna ett travlopp när jag inte ens får peta på hästen, inte ens får lyfta armen över axeln för att möjligtvis visa spöt? Det är klart att de inte vill åka hit.
Nej, och speciellt alltså när man, det finns ju den här historien bakom med så många franska gäster som ju har då sagt att vi åker aldrig mer tillbaka därför att de har fått straff som då ändå har känts berättigade. Då har det ju handlat mer om att de inte har förstått regler eller att de körde som de ville i alla fall. Men här och nu med det här domslutet så då har de ju fått så mycket vatten på kvarnarna så att då kan man ju begripa om de inte vill komma.
Vatten på Moulin Rouge.
Ja, precis. Och så jämför med det vi fick se sen på söndagen ifrån Frankrike där när David Dupont blev en vinnare igen då, men under, alltså hugg och slag är ju nästan en underdrift. Det var ju bedrövligt att behöva se.
Men du säger, hur har vi hamnat här? Har vi hamnat här därför att det här är en sätt för STs ordförande och UIT:s ordförande verkligen markera att i Sverige är vi stenhårda mot drivning för att på något sätt vinna gehör för detta i UIT.
På något sätt känns det ju nästan som att det är titta vad här, vad duktiga vi är. Vi nästan skyller över andra saker som man har problem med.
Ja, okej. Man vill visa att vi är minsann svensk travsport.
Ja, det här är liksom skyltfönstret är drivningarna.
Nu är straffet överklagat, naturligtvis. Mm. Men eftersom domarna är helt övertygade om att de har dömt enligt reglementet, så tror jag inte nästa instans kan göra något annat.
Ja, då dömer de emot sitt eget reglement i så fall, överdomstolen.
För det, är ja, väl de som... inte, det kan ju vara då, men det kan de ju heller inte göra. Men det ska vara att de gör en annan bedömning av handens höjd eller armens höjd i förhållande till axeln. Då. Att man anser att det går inte att avgöra att det är så, och därför så drar vi tillbaka boten. Jag tror ja, ju tyvärr...
Sitter med vinkelpass och...
Ja, men det som tycker jag är så tråkigt också med det här, det är ju att tittar man på alla lopp på Åby lördag så hittar man ju flera drivningar som ser betydligt tråkigare ut. Och det beror ju inte heller på att kuskar var dumma mot sina hästar, utan det var ju för att Erik Raffin inte gjorde någonting. Men det som inte blev några straff överhuvudtaget då, och då blir det ju ännu konstigare...
Alltså, är det bra att få in de där 15 000 kronorna med tanke på de höga arvoden som STs styrelseledamöter har?
Du kom dit där. Ja, vi har upptäckt ju att Svensk Travsport är bäst på någonting.
Ja, de är i alla fall välavlönade, de som sitter i styrelsen. Vi kan notera att ordföranden har 780 000 kronor i arvode.
Totalt då, om man slår ihop hennes uppdrag i Svensk Travsport och ATG.
Och om jag har räknat rätt så är 780 000, det är 65 000 kronor i månaden. Det är 10-15 000 mer än en intensivvårdssköterska som räddar liv varje dygn och som jobbar 5 dagar i veckan och helger och nätter. Man blir ju lite brydd. Och totalt har STs styrelse över 2 miljoner om jag har förstått det rätt.
2,2 miljoner hämtar de styrelseledamöter som ingår i styrelsen då ut totalt.
Det här folkrörelsesporten trav finns inte längre. Alltså, jag ska inte säga att folk ska jobba ideellt, men det är ju väldigt många som jobbar ideellt på svenska travbanor. Och därför tycker jag kanske att man borde vara lite återhållsam även i högsta organen mot dessa vidlyftiga, får jag säga så, vidlyftiga arvoden.
Ja, det tycker jag var en ganska bra bedömning.
Andra idrott, alltså...
Ja, vi tittar lite på andra förbund, idrottsförbund. Fotbollsförbundet är ju det största, det måste vi säga.
Och Carl Erik Nilsson har jäkligt bra betalt som ordförande där.
Jag har inte hans siffra, men
för några år sedan hade han som Mariana har nu.
Totalt tog styrelsen i Svenska fotbollsförbundet 2019, både 2018 och 2019 ut 1,5 miljon.
Styrelsen?
Styrelsen.
Och då har Carl-Erik Nilsson hälften där. Och jag tror ju att han är arbetande styrelseordförande. Det är hans heltidsjobb.
Friidrottsförbundet är det näst största förbundet. Där hade generalsekreterare och styrelsen, det var den senaste jag kunde hitta 2015, en total summa utbetald på 1 miljon, inklusive generalsekreterarens lön då. Golfförbundet är trea. De hinner upp i 2 miljoner. Det var 2019, inklusive generalsekreterarens ersättning.
Ja, då kan man säga gissningsvis mellan tummen och pekfingren att hälften av det där är generalsekreterarens lön, medan då styrelsen delar på runt någon miljon.
Just det. Och det här då är alltså de största. Om tittar man lite längre ner på listan sen så blir ju arvoderna betydligt lägre på de lite mindre förbunden.
Det finns ju stora, ganska stora förbund där ordföranden har 0 kronor i ersättning, medan, ja, förutom för utlägg och resor och sådär va. Och dagpeng då när man har möten och så.
Ja, det var i alla fall intressant att ta del av.
Och nu bidrar Erik Raffin med 15 000 kronor till styrelsesarvodet.
Ja. Han gjorde även Per Nordström.
Ja,
som tog sitt straff. Han tyckte att han hade gjort fel.
Ja.
Ska vi dra en startlista här i Toto Sports podcast? Här har vi alltså från innerspår nummer 2, Rahat Sait, Bo William Takte. Nummer 3, Vibrantus, Björn Linder. 4, Tangens, Veijo Heiskanen. 5, Santa Pride, Olle Elfstrand. 6, Pershing Boy, Raimond Ström. 7, Riksten Star, Glenn Oman. 8, Cesar Spinn, Tommy Magnusson. 9, Mac the Knife, Stig Johansson. 10, Big Spender, Bert Johansson. 11, Vettig Sund, Björn Larsson. Och 12, Hansi V, Carl Gösta Fylking. Vad är det för löpning det här då?
Den kan du inte nämna nummer 1 ändå.
Jo, han ropas ju inte upp på banan när de var bakom startbilen. Men det var nummer 1. 1 hade Kallit.
Kallit som fick en hovspricka under veckan.
Ja, det var ju för sorgligt. Sen tar derby 1985. Vi lyssnar här.
Det kom mycket folk till Degersro idag, i runda tal 15 000 personer, för att se det vassaste derbyt på många, många år. Med stjärnor som Tangens på startlinjen, körd av Veijo Heiskanen idag. Mac the Knife, Stig H. Johansson, förra årets kriterievinnare. Och Big Spender, Bert Johansson, med 9 raka segrar bakom sig inför dagens lopp. Totalt 11 hästar bakom bilen sedan Kallit strukits. Favorit i Big Spender, spelar till 1,80. Tangens andrahandsfavorit, Mac the Knife, tredje. 500 000 kronor till segraren, och där är de alltså iväg. Det är Vibrantus, gul invändigt, som tar ledningen. Det är Tangens utvändigt som pressar, och så är det Riksten Star som tredje häst. In i den första kurvan tar Tangens ledningen. Vibrantus på andra plats, Riksten Star på tredje, och så kommer Vettig Sund i tredje spår där ute. Som tredje häst invändigt är det nummer 2, Rahat Sait, och där är sedan också nummer 6, Pershing Boy. Sedan följer Mac the Knife och Big Spender där bak. Det blir Pershing Boy. Där från tredje ytter ger han sig av. Får förstås sällskap av Mac the Knife, och då följer också Big Spender. Det är Tangen som leder. Det är Vettig Sund där ute, och så i tredje spår Pershing Boy. Vibrantus i rygg, Riksten Star andra par ytter. Så följer sedan Mac the Knife, och i rygg på Mac the Knife, Big Spender. Tangen står, rycker undan. Vettig Sund kan inte vara med. Pershing Boy upp på andra plats. Mac the Knife där ute, och så allra, allra längst ut i gult, Big Spender. In på upploppet är det Tangen som leder med Pershing Boy utvändigt, och så kommer Mac the Knife allra längst ut, kommer Big Spender. Och då blir det så spännande så att åskådarna skymmer oss ett tag. Det är Mac the Knife och det är Big Spender som kommer att göra upp om det här. Mac the Knife invändigt, Big Spender där ute sida vid sida mot mål. Mac the Knife eller Big Spender? Ja, kunde ni avgöra det? Det kunde man inte göra så där utan vidare, utan Oldermanämnden fick plocka fram ett målfoto för att skilja de bägge åt. Mac the Knife eller Big Spender. Och det är Big Spender som vinner, nummer 10, och Bert Johansson. Det meddelas det också officiellt över Jägersro. Här får Bert Johansson beskedet att han precis har vunnit svensk travderby bakom Big Spender. Tiden 1.16,7. Mac the Knife 2 samma tid, och 3 Tangens 1.17,0. Pershing Boy 4, Rahat Sait 5 och Cesar Spinn 6. 500 000 kronor alltså, lagerkrans och tidlös ära till årets derbyvinnare, Big Spender, Bert Johansson.
Thomas Simpson, jag tror inte vi har haft med honom i något klipp tidigare faktiskt. Det var härligt att höra.
Ja, jag, alltså när man hör Thomas Simpson så som här, så är alltså han är ju kanske den bästa.
Ja.
Genom alla tider.
Fantastiskt timing och fantastisk röst.
Ja, och lugn och sansad.
Jag skrattar lite här, för det som inte är med i det här, du har ju klippt bort ett varv eller någonting här, men han säger ju så här: nu är frågan, vem går först? Mac the Knife eller Big Spender? Det blir Pershing Boy.
Ja, lyckas jag klippa bort det. Det var illa om det, det borde jag ha haft med.
Nej, men det är så, det är väl ett efterhandsreferat det här. Han
har fått
ett väldigt tidigt efter den här dramatiska målgången, men det spelar ingen roll, jag håller helt med. Thomas Simpson är man ju uppväxt med på ett sätt. Det var ju han och Bosse Blomqvist, det var ju de två som pratade trav i tv för mig.
Och skälet till detta är att det är Bert Johanssons minneslopp på lördag i Umeå.
Det är ju det. Kan vi inte säga något mer om det här där? Jag tror inte vi har gått att ner oss riktigt i det tidigare.
Ja, det benämndes ju som dunderderbyt.
Gjorde ju det. Mm. Redan på förhand. Det var väl Hans Galinskog som myntade.
Ja, men då fanns ju även Kallit med i den beräkningen.
Just det. Och så då Tangens. Det var väl den stora kvartetten så att säga. Men även Wettigsund och Hans Iver är visserligen från dåliga lägen då. Var ju väldigt bra hästar. Så hög klass på det här loppet.
Så blev det en av de mäktigaste, vackraste dueller i svenskt travderby.
Och det var alltså de två som satt näst sist och sist varvet från mål, va?
Ja, vi har fjärde och femte spår i sista sväng där. Bert kom längst ut med Big Spender. Det var...
Man kunde ju likna det här derbyt med det som kördes 1968, duellen mellan Björn och Birger Bengtsson mot Ricky Tikitavi och Gunnar Nordin, och det här enorma öronbedövande jublet när Björn vann. Hemmafavoriten och Birger Bengtsson är ju den största favoriten genom tiderna på Jägersro ihop med Bo William Takter då naturligtvis.
Och just den här folk, den här mattan av folk på Jägersro, den här lite mulna septembersöndagen där i 1985, det är ju... Ja, man blir nostalgisk. Det är lätt att bli nostalgisk.
Big Spender gillade Jägersro.
Tre gånger på plats. Ja. Tre vinster.
Ja, nej, fyra.
Ja, derbykvalet såklart.
Ja. Ja. Derby 2 Hugo Åbergs memoria. Den är vackre son till Tibu som hos Bert Johansson utvecklades till en, ja, ska vi säga, en världsstjärna.
Mm. Han åtminstone topp 5 favorit i historien för min del.
Vann ju några storlopp i Italien. Och han provade faktiskt lyckan i USA, det tror jag inte så många vet. Höstkanten 87, då var han på Pompano Park och inbjuden dit. Var fyra i två lopp där. Fann Lenne Memorial, The Express Ride, och en viss Bernt Lindstedt och han. Och fann Lenne Championship. Och det var en Sugarcane Hanover och Ron Waples.
Så det är där, se där.
Jag tänkte på det. Jag minns det här, jag har ju återkommit till det ofta, att 1984 för mig är då ett år som jag började på riktigt grotta ner mig i trav. Och då på våren där fanns det ju en häst som hette Big Spender hos Per-Erik Pettersson. Och sen försvann den ju på något sätt. Min minnesbild var att den bara försvann. Och så dök den då upp igen där som fyraåring, och då var det Bert Johansson och så vann han derbyt. Det var en sån häst man har en speciell relation till. På det sättet att han var lite under radarn, i alla fall för mig, tills han helt plötsligt dök upp igen. Och så var han den där kulltoppen igen som man trodde att han var som treåring. Det var häftigt.
Uppfödd av Bengt Molin som var skåning, är skåning, men var Solvalla-tränare under en period, en liten tränare, men var duktig och födde upp Pesta, hade koll på härstammen. Han födde också upp Vibrante, segermaskinen Vibrante. Och det var då han myntade det uttrycket, varför han sålde Vibrante. Någon frågade varför säljer du en sån fin häst? Och då sa Molle att tusenlappar blir aldrig halta.
Har han så rätt i. Han delade ut 1,81 på totalisatorn den här söndagen, Big Spender. Och tvåa var ju Mac the Knife, som sagt. Trea Tangens och övriga prisplacerade var Pershing Boy som var fyra, Rahat Zeit femma och Cesar Spin tog sista pengen.
Och det var härligt att det räknade ju till och med Thomas Simpson upp i...
Tänk, ja, det gjorde SVT, han kanske till och med.
Tänk SVT en gång i tiden har berättat alla prisplacerade hästar i svensk travderby. Då fanns det utrymme för travet.
Ja, gud alltså. Ja, vad sjukt. Det var hela, varenda meter sände de avloppet.
Ja.
Det var ju också en händelse i det loppet som fick stor uppmärksamhet lite senare när det visade sig att Stigo passerade mållinjen utan spö. Han hade kastat det mitt på upploppet.
Han var före sin tid. Nu ska de bort.
Alltså Raffin kunde slängt spöet 500 kvar.
Ja.
Då hade han sluppit, han hade vunnit ändå och sluppit de där 15 000.
Ja, bara han inte hade haft upp armen för högt när han skulle kasta spöt.
Nej, jag kunde slängt det lite sådär. Och det där, alltså jag tror ju det där har stört Stigo genom åren. Han har inte liksom velat kännas vid den fadäsen, och han har sagt vid något tillfälle när jag pratade med honom att det hade ingen avgörande betydelse.
Nej.
Och då, han skulle ju kunna vara domare med andra ord i svensk travsport.
Ja,
för det ska man ju vara expert på att bedöma. Det var ingen jättemarginal direkt som byggspänder vann.
Nej.
Och utan att vara för allt för, vad ska man säga, peka ut någon riktning här, så har det ju hänt att Stig har hasat in någon vinnare via drivning.
Alltså, har du?
Ja.
Ja. Men på lördag är det alltså Bert Johanssons minneslopp, Memorial, vad heter det?
Memorial, ja.
Memorial.
Heter inte allt minne nu för tiden?
Ja, det kanske det är.
Bert Johanssons minne.
Det blir allt... heter faktiskt Memorial.
Ja, det är hedra Umeåker tycker jag.
Bert Johanssons Memorial.
Mm.
Och det är ju ett, alltså, det är ett så fint lopp så det är på något sätt visar Bert Johanssons storhet också.
Ja.
Han är värd detta fina lopp.
Ja.
Don Fanucci Sett, kan det vara en elitloppshäst?
Han är väl inbjuden?
Ja, han kanske inbjuder redan.
Han är inbjuden.
För vilket land?
Ja, det kan vara precis vad som helst.
Det borde ju vara Italien då.
Ja,
nej, men ägaren bor ju inte i Sverige.
Nej, just det. Då har du rätt i. Men det officiella är svensk.
Ja. Och sen har vi ju då Hail Mary som måste visa bättre takten. Kommer vara betydligt lättare den här gången. Lättad i balansen. Och så din häst då, Magnus.
Ja.
Dessutom... Brother Bill dessutom körd av en Einman, Magnus.
Ja, men det kan nästan inte bli bättre. Det blir kul att se Brother Bill där också. Men framförallt ska det ju bli kul att se det vi väl ändå förmodar är en duell mellan Don Fanucci Sett och Hail Mary. Och då blev det ju lite extra spännande där när Hail Mary fick stryk då. Men han slipper ju Rotate den här veckan. Det var ju tur det.
Ja, det är ju såklart veckans mest spännande duell eller löpning.
Ja, det är utan tvekan så. Sen Hail Mary från bakspår, bara en sån sak.
Vad fick den? Den fick alltså 9.
9.
Just det. Upp till bevis, helt enkelt.
Ja, jag spelade en 100-lapp där någon tidigt.
Den är lite i fara.
Ja, den är uppgiven och förlorad.
Ja, lite så känns det.
Men nu är det ändå kanske chans då, eftersom Robert Bergs andra elitloppskandidaten Vikens High Deal vann ju inte i lördags på Åby heller, så att nu kanske Berg får hoppa tillbaka till Hail Mary igen. Så kasta, liksom, lämna tillbaka kvittot, Lennart. Det lever.
Ja. Alltså, Big Spender var ju en häst som Bert fick i träning då, som du nämnde här, Magnus, från Bullen. De flesta hästar raggade han ju upp själv, köpte in LJO och sådana här, va? Letade fram, han var ju en satan på att leta fram hästar, och sen ringde han ju och liksom tjatade till sig hästarna och prutade.
Han hade ju bilhandlare drivet i sig, helt enkelt. Ja. Han kom ju därifrån.
Han ringde, han var fantastisk.
Och han och Bo William, han kom ju också från den sidan.
Ja.
Vilket var hans bästa då? Absolut bästa hästköp, vet du det?
Ja, jag gissar på LJO, men inte säker på det. Men LJO var i alla fall en liten favorit, liten svensk mästare bland annat.
Ska vi ta ett gäng flosklar innan vi går över på V75?
Ja, du började där tycker jag. Det var bra, det var bra där. Att du kom direkt med en floskel. Ett gäng.
Är det en floskel?
Ja, det är så jävla vidrigt. Alltså där står ett gäng ungdomar och där står... Ett gäng fotbollsmän med ett gäng floskler. Ett gäng.
Ja, jag får ta på mig den helt enkelt.
Några floskler, tack.
Några floskler här. Vi provar framåt så får vi se vad det är Mikael som skickade in. Men det har ju nog, jag tror att vi har tagit upp den tidigare. Vad är alternativet liksom? Det är ju
att... Ja, men du sa ju att förut att Björn Goop borde köpa bakåt.
Ja, sa jag kanske inte.
Nej, så sa du inte riktigt. Nej. Han provade i alla fall framåt.
Ja, det gjorde han, kan man säga. Han körde också så länge lampan lyste, så kan man säga.
Ja, den slocknade tidigt.
Ja. Fick en alldeles innan sändning här av en vän som ville bidra med. Och det är ju, när man hör det så känns det ju sådär, va? Kört i halsen. Den är ju, ja, den är vass. Kör till halsen.
Ja, lite, det, den är ju på något
lite
sätt
lite grov pornografi skulle jag vilja säga.
Ja, det kan, ja, det kan vara mycket alltså. Ja, den är,
ja, ja, den är inte så, den är inte så bra. I knät brukar man ju kunna säga också kanske, men det kanske inte riktigt betyder samma sak, men det är lite snällare ändå. Om inte annat.
Här får du upp på tafsen, Lennart, förresten.
Det är bra.
Ett uttryck som bland annat Lennart har sagt flera gånger i podden. Han fick vinna senast. Man får inte vinna. Hästen har kämpat hårt och kanske dragit runt på en överviktig kusk. Fått hugg och slag, på tal om klyscha. Av en yvig körsven och tränat hårt. Han fick inte vinna.
Han vann.
Ut i spåren, eller i vida spår. Det låter som om hästen är ute i skogen och springer trots att den är ute på samma bana som de andra. Långt ut i banan passar nog bättre, tycker Mattias Johansson, som återigen blir daget. Ja, han är vass. Sen fascineras han av försvenskningar av olika engelska uttryck inom travet, som exempelvis över pace. Vart kommer detta uttryck ifrån? Så skriver han, det är så vedertaget inom transporten så att alla till och med förstår vad Hultman menar när han säger loppet var överpesat.
Ja. Apropå Hultman, jag läste en artikel i Aftonbladet att han är beredd att betala Erik Raffens böter.
Ja, så långt har det gått. Så att så överens och så eniga är vi svenskar den här gången över att det var fel att ge en fransman böter.
Pes, överpes.
Vilka farter han är nere i. Man borde väl säga tvärtom när man är imponerad av hur fort någon springer. Eller säga vilka tider han är nere på.
Ja.
Kanske.
Ja, det ligger något i det.
Har vi några egna?
Jag har ju en som jag har suttit och vilat på. Jag tänkte att det kanske inte riktigt är, eller i alla fall då var en floskel. Men sen jag började reagera har det ju blivit en... det mest populära uttrycket som finns när man ska prata om travlopp, och det är att det tävlas. De ska tävla. Idag har flera sagt att de ska tävla. Och jag har försökt att förstå vad det här att tävla betyder. Och för mig, när jag läser och hör, så menar man att man ska köra i loppen och då tidigt i loppen. Det ska gå fort tidigt i loppen. Då tävlar man. Till exempel då som Örjan och Björn och Gelati Katt också då gjorde i lördags. Att man tävlar. Och jag funderar alltid på motsatsen till att inte tävla. Det skulle då vara att inte köra alls. Eller jag tycker uttrycket är tröttsamt att höra.
Ja, det har blivit ett modeuttryck på slutet när det blir fusklopp, sådär, lågt tempo och tävla. Ingen vill gå fram och tävla, men alla tävlar ju, men... Däremot kan man ju tävla på olika sätt.
Ja, det är svårt att säga att tävla ska vara att köra fort tidigt, bara för att man då sitter där och har spelat den som inte leder till exempel, och kanske att den som leder är favorit, och då tycker man att det tävlas inte så att min häst får chansen som ska då gynnas av att andra kör för fort.
Det kommer nog från spelarkåren som är irriterad när en favorit får sitta och bestämma i ledning, och då dyker det upp att de vill ju inte ens tävla, de jävlarna.
Nej, precis. Det är ju därifrån det kommer. Men nu har
vi alla säkert sagt det.
Nej, inte, det har inte jag, för jag har aldrig förstått det där. Liksom att, alltså, okay. Ja, jag vet inte, men tävla är ju att komma...
När man desperat vill ha bort en favoritjävel, har man väl sagt. Men gå fram och tryck nu då!
Det enda jag hör när du säger det, det enda jag hör då, det är Björn Axelsson.
Åh, du såg namnet i munnen på mig! Tänk vad arg han kunde bli när Kalli fick bestämma i ledning och Axelsson röt där på pressrummet, och Lars Tvåa Nilsson från Värmlands Folkblad försvarar ju Carlo Johansson och Kallit in i döden.
Nej, hur säger du?
Hur menar du han ska göra då?
Nej, det är för sorgligt. Det är Axel också. Det är för sorgligt att se. Alltså.
Ingen kunde säga sån inlevelse och så mycket gråt i rösten.
Nej, vad man saknar de där onsdagskvällarna. Det måste man säga. Ja. På tal om att tävla, eller på tal om domslut, så läser jag på namn och nytt sidan i Dagens Nyheter häromdagen, som jag inte har någon minne av. Jag var ändå 13 år när detta inträffade. Den 9 maj 1982 tar Ingmar Johansson emot sin silvermedalj från sommar-OS i Helsingfors 1952. I boxningsfinalen hade han blivit diskvalificerad för passivitet. Men först efter 3 decennier har det slagits fast att det inte gick rätt till. Lennart Persson, minns du detta?
Ja, det minns jag naturligtvis. Och jag minns också när prins Bertil överlämnade den här försenade guldmedaljen i vinnarcirkeln på Åby.
Var det på Åby till och med? Är det sant?
Det måste ha varit Olympiatravet, tänker jag. Jag har något vagt minne av det också. Jag trodde inte att det var 82. Jag trodde det var lite senare faktiskt. Men det var alltså 82.
Jag är ganska säker på det. Jag kommer att skicka över en bild.
Ja, det blir bra. Men det är helt otroligt. Snacka om var.
Ja, det var en långvarig var.
Ja, 30 år har jag varit ute och kollade på skärmen.
Ja. Apropå gamla hjältar. Så måste jag ju då få nämna. Och...
Ja, det är ju helt otroligt. Kan vi gå och utveckla det här? Hur kunde det komma upp till ytan? Och 30 år senare. Ens.
Ja, det kan man ju undra.
Vi får läsa på till nästa avsnitt.
Ja, men just det här med gamla hjältar. Bebben Johansson gick ur tiden. Det var en hjälte. Alltså, var en fantastisk man. Han, nu har det ju varit corona. Men innan det gick han ju på Ullevi. Var han på Ullevi varje hemmamatch trots att han då var gravt synskadad, blind. Så han satt på Ullevi och hade hörlurar och lyssnade på Radiosportens sändning då, va? Och upplevde han atmosfären på Ullevis hedersläktare.
Du måste ha sett honom på live.
Ja, ja, oh ja, och jag träffade många gånger. En fantastisk man. En fantastisk man. Då måste jag ta tid i anspråk någon minut till. Som gick bort förra veckan. Göran Axelsson. Ja, Årjängstravet. Ytterst skicklig administratör och travsportman. Kunde det mesta. Hade ju kört en del lopp själv faktiskt. Alltså det kanske inte så många vet, men Göran Axelsson har kört upp på Vincennes. Men jag tror en häst som heter Spurt, det var något EM för amatörer. Spurt, undrar om inte Holger Andersson tränaren. Holger var nu professor Andersson. Ja, alltså jag vet inte om det var Göran Axelsson eller hans företrädare Persson som när man ringde till Årjängstravet. Så om du ringer nu till Solvalla så hamnar du kanske i en växel. Men när man ringde till Årjängstravet och sekreteraren svarar så svarar de alltid Travet.
Ja, det var Göran Axelsson enligt Mikael Solberg, ja. Läste jag i häromdagen.
Ja, okej.
Okay. Ja,
mycket vänlig man. Hjälpte alltid till med allting. Att hade man inget rum och skulle åka dit på Årjängstravet så sa Göran att det ordnar jag det.
Ja, tråkigt. Lite för tidigt.
Nu hamnar vi i en dödszon.
Ja, det blev lite så här nu, men det är så är livet. V75, Umåker, det brukar vara lite ojämnt i norr. Hur ser det ut den här gången?
Ja, det kan det vara kanske. Lennart som har läst på bättre.
Nej,
än jag.
Nej, men det är ju fina lopp. Dels det är Bert Johansson Memorial. Och sen har vi ju då guldvisionen Guldbjörken med kanske någon elitloppskandidat. Missel Hill skulle ju kunna komma i fråga från spår 1 där. Har väl en ganska vettig uppgift, men det är 2140 meter, kanske inte ens bästa
just
grej.
Just nu, 77%.
Ja, just det. Oj då. Men jag tittar på några andra lopp också. Jag fastnar för ett par hästar och en är i... Och där kommer inte bli jättemycket sträckare. V75-5. En häst som jag gillar. Och Balotelli, vad säger du om det, Ingvarsson? Balotelli-kram.
Hans nuvarande klubb Monza missade idag att ta direktplatsen upp till Serie A. De var i strid med Salernitana.
Okej, då hoppas jag att Balotelli Crown tar revansch för Balotellis skull där på lördag med Hanna Forslin. Och sen i 7:e avdelningen, jag blev imponerad sist av Swagger. Sandra Eriksson rusade till ledning och vann på 11 och igen. Hur lätt som helst. Nu har den Jaguar Hill på insidan. Alltså det blir en tjejduell det här då. Jaguar Hill, det är Emilia Leos fina häst. Nej, det där vinner Swagger.
Kommer den förbi alltså från början, tror du?
Ja, jag tror det. Det är framförallt en bättre häst.
Se om någon tävlar från början.
Det är ett gäng hästar som tävlar.
Har du hittat något, Magnus? Eller är det för långt norrut? För din smak.
Ja, det ska jag ju inte, det ska jag ju verkligen inte säga. Det är väl närmare än till Malmö, det är det väl inte. Men nej, inte direkt så där faktiskt. Jag är lite, hur ska jag säga, bakis efter lördagen vad gäller. Det var en sån här omgång där jag var riktigt, kände jag rätt på det, och då brukar det kunna komma så här veckan därpå, sen när det är oerhört svårt att få in den här lusten att ge sig på en ny omgång. Jag måste nog deppa lite mer, ja, först. Men jag kan...
Min gode vän Bernt Sadin, som har spelat hela sitt liv och som är en duktig spelare, han säger alltid, man ska aldrig, bara för man får in en lördag ska man inte drabbas av övermod och tro att det är så enkelt, och ska man ta det lugnt några veckor, säger han.
Ja, just det, och tvärtom då, när man inte, som ju jag, det började ju bra för mig, men det blev ju fel ändå i lördags där. Det var stolpe ut i ett par lopp där, det var det som gjorde att allt blev pannkaka. Men jag tänker så här att vi har ju en specialvecka den här veckan med lite lediga dagar och så där, så att jag ska skärpa mig, grotta ner mig lite i listerna, och sen gör jag en sån här liten V75-specialare som vi lägger ut på Trott och Sport.
Den har varit uppskattat när den har dykt upp.
Ja, då kan man, alltså det blir en bra fredagkväll, lördag fredagkväll, då kan man smötta på vinet från vinfolket och läsa Stålbergs V75-tips.
Ja, precis.
Ja, precis. Man kan lyssna på mig till och med, för jag brukar ju prata in det, så då behöver man, kan man blunda och bara njuta fullt ut med alla sinnen.
Med tanke på Henriks uppskrutna viner så kanske man faktiskt vill blunda lite och njuta.
Jag tror det faktiskt. Då tackar vi väl för idag, va? Eller något mer på hjärtat?
Det är bra så.
Tack för idag. Hej, hej, hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.